Helge Skog läser Vävarnas barn av Per Anders Fogelström.
Det här är en berättelse om i livstiden föraktade och nu glömda människor, utnyttjade och sedan utplånade. De levde på samhällets botten, sämre än borgarnas tjänstefolk och hantverkarnas gesäller, fattigare eller åtminstone hungrigare än torpare och lantarbetare. Deras närmaste gelikar socialt och ekonomiskt var fattigjorden, lösdrivare och fångar. Egendomslösa och sällan läs- eller skrivkunniga lämnade de inga andra spår efter sig än de andrahandsuppgifter som kan återfinnas i myndigheters, fabrikörers, fattigläkares, prästers och andra utomståendes yttranden. De utgjorde 1% av befolkningen, eller knappt 20 000 av Sveriges, med Finland, 2 miljoner invånare. De levde främst i städerna, och eftersom Stockholm var den enda större staden fanns över hälften av dem här. I Stockholm uppgick de till närmare 10 000 av de omkring 70 000 invånarna. Deras fattigdom skulle göra landet rikt, hoppades man. Sveriges första professor i nationalekonomi, Anders Berg, hade fastslagit att fattigt folk är landets rikedom. Och de orden upprepades av de flesta nationalekonomer och företagare av betydelse. Nöden skulle tvinga de fattiga att arbeta flitigt, ty magen och behoven är de starkaste pådrivare. Och samma liv väntade de fattigas barn, med modersmjölken uppfödda till arbete och elände, och därför olämpliga att skola eller ge ett bättre liv. Det var de första fabriksarbetarna, sedan industrin kommit igång på allvar och allt fler fabriker, manufakturer, uppstått. Och den som talade om fattigdomens pådrivande verkan, om modersmjölkens gift, var ledaren av stadens och landets största industri, kommissarien över manufakturerna i riket, Erik Salander. Tiden då de levde kallas fortfarande frihetstiden, eftersom den inföll under en period då kungarnas envälde brutits, mellan Karl den XII:s död 1718 och Gustav den III:s statskupp 1772. Det var en tid med ökad frihet för rikets höga herrar, men inte för manufakturernas arbetare. De var bundna vid arbetsplatsen, som också ofta var deras bostad, fick inte lämna tjänsten, flytta eller emigrera, inte sammansluta sig i organisationer. Gränsen mellan industriarbete och tvångsarbete var ofta flytande. Spinneriarbete kunde utföras på fattighus, barnhus och fängelser. Stadens första större spinneri hade letts av en tuktomästare på tukthuset. Och landets största industri, klädesfabriken vid Barnängen, anställde tyska tukthusfångar. Fabriksarbetarna var frihetstidens trälar. De första svenska industrierna tillkom under 1600-talets slut. De var oftast små, stod hantverket nära och hindrades i sin utveckling av de ständiga krigen. Sedan stormaktsväldet fallit var tiden inne att söka nya vägar om Sverige skulle leva vidare och befolkningen försörjas. Man måste få fram och förädla de råvaror som fanns och skapa nya produkter som kunde minska den växande importen. Samtidigt drömde man också om exportens möjligheter att utlänningen, som så länge sålt sina varor till oss, äntligen skulle förmås att köpa svenska varor och helst betala bra för dem. De nya slagorden blev merkantilism och manufakturer. Båda orden kan synas missvisande. Med merkantilism avsåg man inte en alls.